Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Du lyssnar på serien av specialavsnitt under hösten för att ge dig ännu mer inspiration, viktiga perspektiv och konkreta tips för att lyfta ditt liv och karriär till nästa nivå. Det här avsnittet är ett utdrag tillsammans med Kristin i podden Nyfiken på. Vi pratar bland annat om medberoende och hur vi ska agera kring närstående som har en dålig självkänsla. Jag vill att du lyssnar och reflekterar över inom vilka relationer du tar för stort ansvar. Där du kanske motiverar ditt beteende med att du bryr dig och vill hjälpa till. Men där du inser, om du är ärlig mot dig själv, att du gör personen hjälplös och sämre på att ta ansvar för sitt eget liv. Och i förlängningen drabbar din egen förmåga att kunna ta ansvar för vad som är viktigt för dig. Sen är det dags att boka en tid för det första samtalet för att påbörja förändringen. Där du utmanar dig själv till att släppa taget och be personen att stå på egna ben. För att lyssna på hela avsnittet så finns det länkat i beskrivningen. Varsågod.
En annan sak som jag funderat på kring när jag har lyssnat nu på dina poddar och lite olika saker är ju att det här med medberoende. För jag har alltid kopplat medberoende till alltså alkoholism eller narkotika eller misshandel. De här stora sakerna.
Ja.
Men när jag lyssnade på det avsnittet så fick jag en känsla av att du kan ju vara medberoende på ett annat sätt också, kanske i någons dåliga självkänsla. Och det kände jag igen mig, ska säga, för att jag för många år sedan ledde ihop med en kille som hade väldigt dålig självkänsla. Och när vi kom till det så märkte jag att, förstod jag när jag lyssnade på din podd, att jag födde ju bara den självkänslan. För när han kände så ställde jag liksom upp på hans premisser där.
Ja. Yeah.
Och jag är ju känslomässigt involverad, så jag vill ju inte säga så här, men fan skärp, du är ju... Du behöver inte vara dugg orolig där du är. Du är fantastisk där. Vad är för att medberoende, kan det vara medberoende i någons dåliga självkänsla eller i andra sådana här, inte så, det är också en stor grej, men inte bara de här alkoholism och misshandel.
Ja, men jag tycker att det är sunt att se på psykologi i spektrum. Att det vill säga se det som en volymmätare. Och att även om vi går igenom, många kan väl titta på DSM-lexikonet för psykologiska diagnoser eller sådär. Och titta på, känner jag igen mig de här sakerna? Eller, vet, vad jag har varit med om, vad det format mig till? Om man ska vara krass så tittar man ju på att där innehåller det en serie oftast kriterier. Liksom 8-10 eller 12 stycken. Fyller man i de här i en viss, du vet. Har en expert sett att du fyller i de här och 7 stycken av de 12, då har du en diagnos liksom. Vi alla kan väl förstå hur det är att vara inom ett spektrum, om man kallar det för det. Det vill säga inåtvänd eller utåtvänd, eller att man känner igen sig, att man konstant känner mer för någon annan än vad man själv har för behov. Och där hittar vi spektrumet inom medberoende då. Det vill säga, du har på olika sätt genom ditt liv tränats till och behövt förmodligen, som jag själv kan relatera starkt till, där jag åtminstone, även om jag hade support runt omkring mig av vuxna, få för sig att jag behöver bära mer än vad jag kanske behövde. Så att det gör en koppling i min hjärna. När jag är 4 år gammal, sex år gammal, så frågar jag min mamma om hon kan skriva ner receptet på gröt och sätta det på kylskåpet. Och då frågar hon varför då? Så jag kan laga mat till min lillebror när du dör. Det är ju ett spektrum av medberoende. Jag ser hennes känslor, att inte hon finns, och tänker jag måste på något sätt kunna vara den. Och den kopplingen i mitt nervsystem har ju såklart en stor påverkan på allt jag gör idag. Och en insikt i att okej, så jag tenderar då att titta på någon annans känsloliv först och sen tänker jag, hur ska jag kalibrera mig i relation till det här? Och vad är träningen då då? Jo, det är att förstå det och sen långsamt då, hur gör man? Vad är vuxet? vad börjar och slutar mina ansvar? Och det är vad terapeutiska processer är väldigt bra på. För du får helt plötsligt en vuxen som säger, nej men det där är, så gör man inte. Och jag älskade det när jag var liten. Jag älskade att kunna läsa när någon sa, men så där gör man inte. Nej, för det blev, helt plötsligt var det någon som kom in och möblerade. Eller hur? Ett jävligt stökigt rum. Och det är ju vad som har lett till, för att göra en samma recap igen. Vad fick mig när jag pratade om att det fanns lösningar på livsproblem? Vad var det som var så inspirerande för mig? Det var att någon kom in och bara säger så här: jo, men det är klart att det finns olika perspektiv och olika situationer. Men generellt sett så fungerar det alltid så här. Det finns de svaren liksom. Och det är de jag fick paketera ihop i allting jag gör. Att så här, jo visst, du kan absolut anpassa det kontextuellt här om du vill vara problematiserande och svår. Eller så kan du bara säga, nej, men det där är medberoende. Det där är inte det. Det där är bara du som har, ja, kanske förmodligen kommit överens med din kille eller din sambo eller din dotter om en jävligt dålig lösning. Och det här är att du faktiskt curlar på ett sätt som inte känns friskt. Så att jag tycker man ska se det som ett spektrum. Och jag är helt övertygad om att många kan relatera till att man i situationer av ren empati, medkänsla eller sympati, där jag skulle säga att sympati är att man inte kan låta bli att känna samma känslor som personen man tittar på. Och empati är att man kan förstå personens perspektiv men inte behöver leva sig in i det.
Det är empati, en viktig skillnad.
Ja, absolut. Mm. Empati är det du vill sträva efter. Det vill säga insikten när någon då kan kommentera eller kanske känna i en stund när jag utmanar att han saknar empati. Det stämmer ju inte. Jag förstår precis var du kommer ifrån just i den situationen. Men jag skulle inte hjälpa dig om jag hjälpte till att få dig att känna dig ännu mer som ett offer.
Ja, nej, för jag känner ju att jag bekräftade honom med det. I det, mitt beteende mot honom. Att det var ju liksom, jag typ nästan att, ja, men då, det är klart att om du har den här känslan i den här situationen, så ja, men då gör vi som du känner. Och då visar jag ju honom att, ja, men så är det ju. I början var det ju bara för att jag brydde mig om och jag tänkte att jag gjorde någonting som var rätt. Men när jag ser det långa perspektivet så sa jag ju aldrig att, vet du vad, hur går det att titta på varför du känner så här?
Yeah.
Varför har du så svårt för just den här situationen?
Yeah.
Vad kommer det sig utav?
Mm.
När går jag över? Hur kan man märka att man har hamnat i ett medberoende i sitt eget beteende?
Men där tycker jag samma sak där. Där skulle jag bara tipsa om podden om medberoende jag hade med lite checklistor i, så man kan börja känna igen sig i det. Men det generella är ju precis det första jag sa. Du tenderar att inte ens tänka på vilka behov du har, utan konstant bara vara till lags. Och jag menar, de absolut flesta skulle ju kunna i slutändan härleda det till, om man går hela vägen, ofta till att man aldrig kan säga nej till någonting överhuvudtaget. Så många känner ju igen sig när man inte får sitt liv att gå ihop, vilket är det vanligaste problemet som vi jobbar med, liksom, oavsett målgrupp för övrigt, inte får sin tid att gå ihop. Att man ofta kopplar det direkt till någon form av slarvig formulering på, nej, men det beror på att jag inte är bra på att säga nej. I mer än hälften av de fallen så stämmer inte det. Utan det är att man faktiskt vill så pass mycket och inte, man vägrar kompromissa med hur mycket man vill. Och sen så använder man, för att det låter mer sympatiskt, att säga jag är dålig på att säga nej. Men sen finns det också de som verkligen känner igen sig i det. Vad någon än säger att jag borde göra, så måste jag göra det. Om det är så, om känner du igen dig i det, då kan du absolut börja titta på den typen av formuleringar som är värdefulla att ta till sig när man är på det spektrumet av medberoende. Det vill säga, jag kan inte låta bli att bära alla, göra allt för alla andra, konstant vara till lags. Ja, men då ska du absolut förstå att det finns någon anknytning till någon när du var liten, eller i uppväxt, eller i omgivning, kanske tonårskompisar, som på något sätt la väldigt mycket ansvar på dig, eller som du tog mycket ansvar för. Och det har lett till en koppling som du fortfarande bär runt på, som vi skulle tjäna på att träna bort delvis. Så är det.
Ja, för jag började till och med tänka, nej, men så där kan jag inte göra, för då kommer ju han att känna så här.
Ja. Och då är vi där. Därför att du helt plötsligt har du glömt bort dina egna behov helt. Det vill säga, vad är det egentligen du känner? Så här, han känner sig svag eller liten. Okej, okay, och det kan alla göra. Och empatiskt sett så i en relation finns man ju där för varandra i det. Okej, okay, men när du märker att han tenderar att gå dit varje gång det finns utmaningar och förstärka det när du kommer dit. Det vill säga inte bli tröstad och ta sig upp, utan söka tröst och gå ner. Och du inser att det är till och med så, även om man inte är medveten om det, så kanske han till och med spelar på det. Okej, okay, då ska du börja, för din egen skull då, backa ut och få stöd av någon terapeut eller coach eller liknande. Kanske till och med gå i parterapi för att prata om just det mönstret. Gärna tidigt. Och här vill jag också bara göra en brasklapp. Många tror att man ska gå i terapi med en coach eller träffa en PT eller kiropraktor alltid när man har problem. Är det så här, man ska ha samarbetssvårigheter för att gå till en coach, man ska vara deprimerad för att gå i terapi, man ska ha diskbrock för att vara sin kiropraktor, eller man ska liksom vara så jävla otränad så det är helt absurt för att gå till en PT. Tvärtom, du ska börja tidigare. Det är smart att i de flesta relationerna på något sätt ha faciliterat den, haft bollplank. Samma sak i arbetsrelationer. Prata om er arbetssituation eller förväntningar på varandra tillsammans med en coach eller en chef. Få stöd utifrån. Därför att där kan oftast en vuxen blick säga, så där gör man inte. Man kan vara tidig på det och säga, men vänta nu, vad hände där precis? Varför svarade du för honom? Ja, men det, fan, jag gör ju alltid det. Jaha, varför började jag med det? Ja, för att ifall han svarar, då behöver han ta ansvar. Jaha, det är därför. Okej, och så ser man det mönstret och spelar ut sig över tid. Och så ser man, åh jävla vilket glapp det blev. Hur blev det så här stort glapp mellan oss? Det började i de där små mötena där. Och sen helt plötsligt började jag, när han hade en period där han mådde bra och tog för sig igen, så började jag mästra honom istället. För jag hade så mycket sorg och frustration kvar från den här perioden han inte hade det. Så jag var en elak jävel mot honom istället. Och så är det klart som fan att vi kom långt ifrån varandra. Är du med? Den här typen av kalibreringar som man börjar fatta, aha, det är så vi funkar. Okej, jag hade byggt upp förakt mot honom och hans jävla litenhet. Så när han väl var stark, fan vad stryk han fick. Klart som fan att vi inte hade intimitet överhuvudtaget. Ja, du fattar. Man kan ju dra massa slutsatser för man blir smartare helt enkelt. Mm.
Det finns strategier som gör det svåra lättare. Och mod, det är en muskel som växer när du utmanar dina rädslor. Vi behöver alla träna våra mentala muskler. För att bli mindre ängsliga, konflikträdda, obeslutsamma, rastlösa, ofokuserade och fega. Så låt oss tillsammans erkänna det. Sen förlåter vi våra föräldrar. Och sist så fattar vi det vuxna beslutet att förändra det. Det finns en större värld som väntar på dig. Nu går du ut, använder det du tänker på och blir starkare.